Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hej och välkomna ska ni vara till podcasten Jag är sjuk i huvudet. Dagens programledare är Jessica Ekman och jag, Viktor Åkerblom. Idag ska vi prata om psykisk ohälsa och hälsa. Hej Jessica.
Hej Viktor.
Vi stod här tidigare i köket och hällde upp lite kaffe i två muggar och konstaterade att du har väldigt dålig ekonomi just nu.
Den har nog aldrig varit sämre.
För att vara lite personlig och naken som vi ska.
Inte ens när jag var student var den så här dålig.
Men vad händer? Alltså, vad händer? Hur, det känns så här. Du säger alltid att du jobbar och sliter och jobbar och jobbar och jobbar och jobbar. Det har aldrig varit så mycket. Du är typ utbränd. Men av någon anledning så får du inte ihop det.
Jag vet, det är helt sjukt. Det känns som att jag jobbar... Alltså, det, så här, det är en sak om en själv har en upplevelse av att man jobbar jämt. Mm. Men att de i ens omgivning har en annan upplevelse. Så kan det ju vara.
Ja.
Men här delar ju faktiskt min omgivning samma upplevelse som jag. Att jag jobbar jämt och aldrig har tid.
Jag delar det. Alltså, för mig är det alltså, när ska vi podda? Och då så ger du en typ...
43 minuter och 50 sekunders
idag är, tid. Idag är det 45 minuter. Och du bara, okej, den här luckan har jag. Och så får man liksom anpassa sig efter det.
Ja.
Det var jag så.
Nej men alltså jag vet, våran gemensamma vän Peter Nilsson, som jag även föreläser med. Han brukar ju säga, han har gjort väldigt mycket föreläsningar och utbildningar på företag. Mm. Och där han brukar framförallt prata om möteshysterin som råder i Sverige och säkert i många delar av världen. Att vi bara går på möten och möten och möten och att de är ofta så ineffektiva. Att de skulle kunna avhandlas på en kvart fast vi sitter och bara snackar om massa andra saker för att vi inte har tydliga intentioner med våra möten. Och det gör att de blir typ 2 timmar istället. Och jag tror att jag är lite så. Att jag springer på, jag vet inte om jag kan kalla det möten, men jag träffar väldigt mycket människor. Där det är både så här framtida samarbetspartners, det kan vara klienter, det kan vara bara typ... Imorgon ska jag träffa en poddlyssnare som bara verkar ashärlig och är engagerad i oss och bara vill så här framföra typ feedback och bara ta en frukost. Astrevligt. Så att sådana typer av saker, för att jag älskar att träffa nya människor, går jag på och gör hela tiden. Men det ger ju inga pengar. Det är ju rikedom på annat sätt, såklart, i hjärtat. Men det är väldigt lite jag gör som jag faktiskt tjänar pengar på.
För en fördel med att bli äldre, för att generalisera, tycker jag är att jag lär mig att springa på färre bollar.
Mm.
Och liksom välja. Jag kommer ihåg att jag var irriterad på Zlatan i början av hans karriär.
Mm-hmm.
När han typ lirade i Ajax.
Mm-hmm.
Och kom till landslaget. För att han bara stod där och liksom. Och det såg ut som att han inte gjorde någonting. Du bara stod. Gör någonting. Spring efter bollen. Men hans jobb var ju att ha krafter kvar när den där rätta bollen kommer. Mm. Som man kan göra mot på.
Jättebra metafor.
Eller hur?
Ja, verkligen.
Men han, det ser ju ut som att han inte gör
någonting. Han springa sig trött på andra bollar som ändå inte blir mål.
Eller hur?
Ja.
Alltså han har ju ett tydligt jobb. Det är att springa på rätt boll, gör mål i det läget. Och det visar att han var ganska bra på det.
Jag springer på alla bollar.
Ja, och då blir man, då blir det så här, risken då är att när du väl får skottläge så är du för trött för att ens orka skjuta.
Ja, antagligen. Förstår du mig? Ja, jag börjar känna lite sliten.
Så jag tror att kanske, du kanske ska chilla lite mer. Det är lätt, vad är det för råd liksom?
Ja, men framförallt,
det är skitkul att vara rik på olika sätt. Och det,
men framförallt så skulle jag behöva något så här. Jag räknade ut förra veckan att jag har 12 jobb.
Mm.
Och det... alltså 12 jobb, det är liksom... Det är sinnessjukt.
Och snart har du rätt till.
Ja, precis. Jag har 13 har jag nu.
Måla om mitt badrum.
Snart är jag hantverkare hos Åkerblom också.
Ja, exakt, exakt.
På Väringsgatan. Ja, men ja, det är jättekul. Men det blir ju så här, de här jobben är ju, hälften gör jag ju för att det är så himla kul och givande och meningsfullt. Och de tjänar jag inte pengar på, om jag nu ska hårdra det. Och sen så hälften av jobben tjänar jag pengar på, men det är inga som kanske ger mig jättemycket mer av värde just nu. Men jag kan inte ta bort dem, för att då har jag inte råd med hyran.
Men om man tänker, pratar om sjukt i huvudet och sjukt, är det inte sjukt vad du berättade för mig?
Jo.
Låt oss vara ärliga i podden. Låt oss berätta var det var och hur det gick till.
Ja, men så här, jag har i våras, när jag blev blåst av den här managern som jag skulle jobba med, som jag tror att jag har nämnt i podden tidigare. Ja, skitsamma. Jag stod i alla fall i mars, april där utan någon som helst inkomst eller inte säker inkomst. Och då så kontaktade jag Dedicare, som är ett företag, ett bemanningsföretag inom sjukvården för läkare och sjuksköterskor. Och där kan man då få en timanställning eller så kan man få en fast anställning. Jag fick en timanställning, eller valde en timanställning. Vilket innebär att jag kan hoppa in extra på olika vårdcentraler, sjukhus och mottagningar och sådär. Jag väljer helt själv, fritt. Och det finns alltid behov. Så att det var en så här säker källa till inkomst. Så. Och då så skulle jag göra mina första pass för alla papper och så här blev klara i juli. Så att två veckor sedan tror jag. Så jobbade jag mina första pass på BUP, på BUP-akuten, som ligger på SÖS i Stockholm. Och för två nätter så får jag, eftersom det är så jävla bra betalt på bemanningsföretag, eftersom sjukvården har som brist på personal så är de akut behov av personal. Vilket gör att jag då efter skatt får 5 300 kronor för två nätter, det vill säga två pass. Och då snackade vi om att så här, om jag får det, det är ju typ 7000 någonting, ja men runt 8000 innan skatt. Mm. Tänk då vad arbetsgivaren, alltså det vill säga Dedicare, ska betala i arbetsgivaravgifter och sociala avgifter, bla bla bla. Och vad de då får av själva sjukhuset, alltså av BUP, eller av ja, staten. Ja,
staten.
Mm. Det är ju sjukt mycket pengar. Och det kanske är så här, nu kan utan att ha en aning, men säg att det är runt typ 25 000 som staten betalar till Dedicare för två nätter. Typ
50% påslag skulle jag tro Dedicare.
Antagligen.
Det är bara en gissning med, jag skulle tro det.
Och då kan man ju se så här, okej, sjukvården blöder. De säger att nej, vi har ingen personal, men vi har inte råd att ge de lönerna som sjuksköterskorna kräver. Okej, fast ni har råd att ta in bemanningssjuksköterskor.
På två dagar som motsvarar en månadslön.
Mm.
Och då så får folk gå och liksom gamla ligger och får liggsår. Och, och alltså, det är katastrof.
Det är katastrof. Och på grund av att det som blir så sjukt, för att när inte personer vill jobba så slutar ju folk. Vilket gör att de som är kvar, de stackarna som harvar vidare, får ju sån sjuk belastning också. Eftersom de är så, de är ju under minimibemanning.
Och alla hoppar ju av. Alla vill ju såklart tjäna 5 300 på två dagar.
Ja, såklart.
Alltså, det är klart. Så alla hoppar ju av. Alltså, eller
de... Och du kan välja fritt. Du behöver inte jobba tre skift. Många sjukhus har ju krav att när du börjar jobba så behöver du jobba tre skift. Det vill säga dag, kväll, natt. Att du kan inte välja att du bara jobbar dag och kväll till exempel. Du kan oftast inte välja att inte jobba helg. Utan det ingår i din anställning. Så att alla de här kraven som du har på dig som du inte uppskattar, de slipper du ju. Om du tar bemanning, alltså timanställning. Då kan jag ju välja. Nej, jag vill bara jobba tre pass den här veckan. Eller jag vill bara jobba dagtid. Jag vill bara jobba på vårdcentraler. Jag vill inte ha något ansvarsområde. Vilket också ofta hör till en så här vanlig anställning. Så att det är ju... Det du inte får är ju tryggheten i att så här... Absolut, du kan ju inte garantera att du alltid har jobb.
Nej,
även fast,
så, nej precis. Men så höj lönen tycker jag. För att
verkligen.
Grejen är ju att... För du, sen är det ju så konstigt att... Det som företagare, än idag så kan du liksom, det går typ inte att, aha, du är företagare, det är ditt eget företag, vad har du din inkomst ifrån? Alltså ta lån och sådär. Men då måste du ju ha en sån här klassisk inkomst liksom, ett klassiskt jobb. Mm. Och då, det är tråkigt, bara, då skulle du kunna jobba tre, eller typ så här 4-5 dagar i målen.
Mm. Ja, ja, det skulle jag gå runt på.
Och klara det bra på det liksom. Ja.
Och det är ju så himla synd alltså, för det är ju inte så, för många, vissa som jag har hört i så här debatter och så här, säger att det är brist på sjuksköterskor och det är därför vi har det så tufft. Men det är inte brist på sjuksköterskor. Alltså det examineras typ, ja, men på en skola, till exempel Sophiahemmet, de är mellan 100-150 pers per klass. Mm. De startar både vår och höst. Det vill säga det är typ 300 sjuksköterskor som examineras bara på Sophiahemmet. Och då är det en skola i hela Sverige. KI tror jag har ännu fler platser. Så att det är inte brist på sjuksköterskor. Det är bara att alla vallfärdar till andra yrken för att det är sån jävla belastning och folk blir utbrända. Det finns ju till och med en avdelning på Ersta för vårdpersonal. Hur sjukt är inte det? För att alla blir, liksom, blir utbrända och pallar inte.
Eller andra länder. Liksom. Om du är läkare eller sjuksköterska så kan du bara åka, okay, dra en lång helg till Norge och sen behöver du inte göra mer.
Och få boende betalt också. Och få bo i en fantastisk miljö.
Ja.
Typ Trondheim åker ju många till.
Ja.
Ja, det är, så, ja, det är ett sjukt, sjukt system. Och det som är så sorgligt är ju att nu... Tyvärr, det har ju varit så mycket eldsjälar som har jobbat inom vården och verkligen vill hjälpa. Vilket gör att patienterna blir sällan lidande och de ser inte. Alltså det börjar ju bli så nu, men tidigare så har nog patienterna kanske inte upplevt hur kaos det är. Men nu, så när folk liksom börjar sluta och de inte får platser, folk dör till och med för att de hamnar mellan stolarna och så här. Det är då patienterna blir lidande och det är då det blir så här, men shit, det här funkar ju inte. Men det här har ju varit ett sjunkande skepp hur många år som helst. Det här är inget nytt. Det är bara att för allmänheten verkar det vara som att det är nytt nu. För det är nu det blir så allvarliga konsekvenser. Och Nya Karolinska, ja, det ska vi inte ens gå in på. Kaos.
Du sa i en podd för länge sedan att du hade någon liten så här knöl typ.
I armhålan?
Ja.
Mm.
Jag antar att det inte har hänt mig. Du skulle ju ha berättat det, men vad var det?
Ja, har inte vi pratat om det efter det? Nej, det kanske inte har. Jo, men jag fick ju tid till mammografi. Och så gick jag dit. Och då var det så här 2 veckors väntan som var jättejobbig.
Mammografi. Och det går man på om man är... Alltså, förklara för mig.
Ja, mammografi är alltså röntgen av... alltså screening. Bröströntgen kan man säga. Och det här är någonting som alla, jag tror att det är från att du har fyllt 40 år. Alla kvinnor blir kallade en gång per år, tror jag att det är. Mm. Kan vara oftare sen när du blir äldre, eller mer sällan. Men du blir i alla fall kallad på screening, det är gratis. Tror jag, men gud nu kanske jag ljuger. Skitsamma, du blir kallad en gång per år. Och det här är då för att förebygga bröstcancer. Slash upptäcka bröstcancer i tid. Och man har sett att dödsfallen har gått ner jättemycket sedan man började göra det här. Just för att man upptäcker i tid. Så mammografi, alltså bröströntgen. Och det här kan du då också bli kallad på eller gå till om det är så att du innan du är 40 upptäcker en knöl och går till vårdcentralen eller vart det nu är och som man vill undersöka. Så att det är där du någonstans diagnostiserar om du har cancer. Man kan också diagnostisera med biopsi om du har talat om det. Man skär ut, man tar en bit vävnad som man skickar iväg på prov.
Finns det pappografi?
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 Till män?
Killar.
Nej, men däremot har de väl snackat om att prostata, att man ska börja med screening på
det var PC. Det var någon som sa att det är fler som dör av prostatacancer än bröstcancer. Jag vet inte.
Ja, det tror jag nog... Ja, nu ja. Alltså det är nog för att mammografin har kommit.
Ja.
Alltså att det har minskat dödstalet.
Är det lite orättvist om man ska prata om jämställt?
Ja, eller alltså istället för att säga orättvist så skulle jag väl säga att man bör införa prostatascreening också. Ja. Inte ta bort det andra, men...
Nej, det har jag inte sagt. Men jag tänkte att vi räddar kvinnorna om vi struntar i männen. Jag tycker att män är...
Ja, man måste... Ja, absolut. Verkligen. Men låt mig återkomma, för att jag har undrar om de inte ska införa någon sån rutin. Om de inte redan gjort. Jag vet inte riktigt. Men det borde de absolut göra.
Okay.
Ja, men då kollade jag den mammografi. Och då när man är ung så har man ofta väldigt mycket mer alltså bröstkörtelvävnad kan man säga. Så att det är inte alltid som röntgen visar allt. Och då kan man komplettera med ultraljud. För då får man mer se detaljer och sådär. Så jag gjorde både mammografi när du så här pressar ihop bröstet i mellan 2 skivor. Vilket för de flesta är ganska smärtsamt. Jag tyckte inte att det var så farligt. Men många är jätteavskräckta. Åh, det ska göra så himla ont, det ska göra så ont. Och så undviker de typ att gå på mammografi för det. Det kan jag säga till ledare ute. Undvik det inte, gå. För att så här, ett, det är värt det. Två, det behöver inte göra så ont. Det gjorde inte det.
Det kanske till och med är lite skönt.
Nej, jag tyckte inte att det var skönt. Några kanske tycker det. Kanske.
Smärta.
En riktig kläm. Det går bröstkläm.
Fast det är
exakt.
Någon
ja. Nej, men... ja, men i alla fall. Och sen så gjorde jag ultraljud. Och då var det en, då är det en läkare som kommer in och gör ultraljudet. Då får hon röntgenplåtarna direkt. I alla fall så var det i mitt fall. Så gör hon ultraljud och så sa hon så här: åh Jessica, du behöver inte vara orolig. Så det var det första hon sa. Det var skönt. Och sen berättar hon då att alla kvinnor har körtelvävnad, körtlar, bröstkörtlar. Mm. Och de här körtlarna har man även i armhålorna. Det är bröstkörtlar. Och de här, när man har typ PMS, mens, den liksom menscykeln. Ibland, många kvinnor kan uppleva att de får ömma bröst innan mens till exempel, eller under. Mm. Och det är för att de här körtlarna svullnar upp och blir ömma. Men då, vilket jag inte visste, är att eftersom du har de här körtlarna i armhålan också, så kan du få precis samma symptom i armhålorna. För jag har aldrig upplevt att jag har haft ömma bröst när jag har, alltså i min menscykel. Däremot så är mina armhålor nu, jag känner ju liksom små knölar som är ömma. Mm. Och då är det de här knölarna, eller de här körtlarna. Så för att vissa får ju, när man får infektioner, så kan man har lymfkörtlar, som det heter, som är kopplat till vårt immunsystem, det vill säga infektioner och så. Och de kan bli svullna när vi är sjuka och har bakterieinfektioner. Och då kan de svullna och så kan vi få ont. Men de här bröstkörtlarna är inte kopplade till immunförsvaret, utan det är kopplat till vårt hormonsystem. Så det är olika typer av körtlar som aktiveras eller ja, går igång på olika saker. Så att jag fick veta, hon sa bara att ja, men det här är någon liten hormonrubbning och det är inget farligt. Den kanske går ner av sig själv eller så är den kvar eller så. Ja, men det är verkligen inget farligt. Och generellt med tumör, alltså knölar som gör ont är sällan cancer. Det är en sån här bra kom ihåg grej. Ömmar de så är det ofta inget farligt.
Är det på mammografi man fläker upp sig också? Sätter sig i stolen?
I gynstol, tänker du?
Ja.
Nej, det är bara brösten du kollar på mammografi.
Men när sätter man sig i gynstolen då?
Det är när du tar cellprov.
Gör alla kvinnor det också?
Ja, det blir man också kallad till.
Men varför blir man det då som kvinna och inte man?
Män får inte, vad jag vet, livmoderhalscancer. Och livmodercancer.
Men stickelcancer, kan vara skönt. Att,
ja, och då, jag vet inte hur den screeningen går till. Om de pillar på bollarna eller om
lägga bollarna mellan två plankor och trycka till. Är det så?
Du kan ju fråga om det finns efterfrågan.
Nej, men eller hur?
Nej, men då du sär på benen när du ska ta cellprov. Och du blir kallad från du 23 år. Och så blir du kallad först var tredje år. Jag blir kallad var tredje år nu. Så i år så ska jag fan bli kallad igen, tror jag. 23, 26, 29, ja. Och sen så tror jag att det blir oftare ju äldre du blir.
Och livmoderscancer är en väldigt vanlig cancer, eller?
Jag tror det är livmoder och livmoderhalscancer. Okay. Ja, livmoderhalscancer, det är det man vaccineras med Gardasil, om du har talat om det. Det har varit lite så här reklam. Och att unga tjejer får det vaccinet gratis. För att det är ett vaccin mot en specifik typ av livmoderhalscancer som utlöses på grund av ett virus, någonting. Mm. Ja. Så att man, och då, det här tar man för att förebygga, alltså för att också se om du har förändringar och se det i tid. För om du hittar det i tid så kan du slippa att det bryter ut och att det inte går och blir till cancer. Så.
Är det vi?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Virus man inte riktigt kan bota.
Ja, alltså virus finns det inga antibiotika mot. Det finns här antivirala läkemedel. Men nej, precis. Alltså, jag är inte skitpåläst på virus. Men nej, det finns inte något direkt botemedel, utan man kan typ hämma symptom. Men sen så läker ofta virus ut av sig själv.
Jag har fått en del mail från folk som har lyssnat på min monolog.
Ja, vad kul!
Och jag läste ur en novell där jag skrivit. Och jag ska säga så här att ringen kom till rätta. Det tog lång tid, men ringen kom till rätta. Den kom fram. Det var bara att den fastnade i tullen på något sätt, så det tog evigheter. Det tog liksom
ett folk hört av sig för att de inte har velat veta?
Ja, man ville veta och undra bara, vad hände med ringen? Liksom? Vad hände? Vad hände? Ringen kom rätt. Men det
och du fick upprättelse?
Ja, men det handlar väldigt ofta om så här, vad är sanning? Och när man inte kan bevisa någonting, det kan man ju inte alltid, då blir man ju ändå, vad är då sanningen? Vad är sanningen?
Ja, och det, jag lyssnade på en filosof som, nu kommer jag inte ihåg, Janna, hon hade ett sommarprat i alla fall nu. Jag kommer inte ihåg vad hon heter nu. Hon är filosof i alla fall. Och hon forskar jättemycket på det icke-vetandet och det vi inte vet. Och då sa hon att så fort vi träffar en ny människa och vi lyssnar, då är vi i icke-vetandet. För att vi lyssnar ju för att få veta någonting som vi inte vet. Mm. Förstår du vad jag menar?
Mm-hmm.
Och för att hon var lite så här, gör lite revolt mot alltså det här vetenskapssamhället och att vi ska veta allt och att allt är så här vetenskapligt, evidens, bla bla bla. Och jag håller med henne så jävla mycket om att så här, men vänta, det är ju upplevelser. Alltså hur kan vi, när vi pratar om människors subjektiva upplevelser, att den världen som du ser med dina ögon kommer jag aldrig uppleva. För jag är inte i din hjärna. Det är din upplevelse. Även om vi befinner oss i samma rum så kommer du uppleva den på ett visst sätt och jag upplever den på ett visst sätt. Och det spelar ingen roll, hon gav en metafor som så här, horisonten och universum, att det spelar ingen roll om du och jag sitter för resten av livet och beskriver våran upplevelse av ett speciellt minne. För vi kommer aldrig till slutet. Alltså det finns inget slut på att beskriva upplevelser. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Och det tyckte jag var en fin mindfuck. Yes. Och någonting som är viktigt att påminna oss om. Att din sanning är din sanning. Och den skapas i dig. Och den har ingenting med den egentligen yttre världen att göra. För det är fortfarande du. Och nu pratar jag inte om naturlagar, nu pratar jag om så här, upplevelser, tankar, åsikter, värderingar, känslor, mående. Att sanningen finns i dig och inte utanför dig själv.
Okej, Jessica. Hur har det gått för dig med den här att förena din kropp och din hjärna och allt det här? Hur går det? Det känns som att du börjar landa mer i kroppen nu, eller?
Ja, jag har insett att jag har en kropp. Det är det coolaste.
Eller hur?
Ja.
Hur går det liksom de här övningarna som ni gör? Så här?
Ja, men alltså den här sommaren generellt, både den, alltså behandlingen som jag gör med Amanda. Och ni som är nyfikna på det här kan höra av er till mig, för att Amanda ska börja facilitera och jobba med det här på riktigt, men med privatpersoner ganska snart.
Så och vad handlar det om, att releasa sin inre kvinna och connecta
bodywork?
Alltså kroppen och just det. Och man känner att man är exakt. Ett huvud som går runt.
Ett vandrande intellekt som jag har varit.
Som går runt. Och vill liksom komma ner.
Och låsa på spänningar i kroppen och så här, ja men bli ett med din kropp på något sätt.
Okej.
Nej, men den här sommaren generellt har gjort... jag kan inte sammanfatta i en podd allt som jag har varit med om den här sommaren. Men det har varit sjuka saker. Allt ifrån spådomar till det här kroppsbehandlingen till en helg i Norge som bara förändrade typ synen på allt vad jag behöver i livet. Jag tror att ni som följer oss på Instagram har lite följt med i min övergång. Så, tror jag.
Var det kommunikologi i Norge? Nej?
Nej, det var på Kreta som jag gick kurs. Det här var bara hos en kompis, Henrik, som har en stuga i Norge. Där det var så här, mitt ute i ingenstans. Det var bara natur, vi, tystnad. En bäck som vi drack vatten, du vet så här, dricker vatten direkt från bäcken. Fiskar, äter fisken som vi precis har fiskat.
Kan man kissa ut
rent? Om du kissar i bäcken.
Kissar man
kissa nedanför där vi drack.
Jag vill kissa ovanför så mysigt. Sitter någon och dricker.
Fan vad det. Men kiss är sterilt, har jag hört.
Ja,
urin. Finns någon som dricker sitt eget kiss?
Det finns
till
många.
Frukost.
Till frukost?
Ja.
Varför just frukost?
Ja, i det här fallet var det en väns... Gud vad vi hoppar mellan ramarna här nu. Temana, det får bli så. En väns vän som hade hört att det var nyttigt att dricka sitt eget kiss en gång under sitt liv för att typ rensa kroppen. Och så hade han kissat på kvällen, ställt in i kylen på natten för att det skulle bli kallt så att det var i alla fall hyfsat drickbart.
Ja.
Och sen så drack han det på morgonen och så tyckte han typ att det var ganska gott och så här, men fan, det här måste ju nog vara en ganska bra grej. Så nu dricker han sitt eget kiss varje morgon.
Mm.
Säg no more.
Har du någon gång gjort en tarmsköljning?
Nej.
Vill du göra?
Inte om jag inte behöver. Däremot, jag ska ju till Peru i september. Och då gör man som en... vad fan sa Petra att det hette? Utrensning.
Love mine?
Koffein. Nej. Alltså mer att så här... Man äter...
Detox, cleaning.
Alltså 2 veckor innan jag ska åka dit så ska jag inte dricka alkohol, inte äta rött kött, inte för mycket varm mat, inte så mycket koffein, eller helst inga alls. man ska till... Nej, det var inte.
Jo, nej. Jag vet. Jag är lite orolig för dig.
Nej, jag är inte orolig. Jag kommer tillbaka som en liten tarm dock. Så jag inte ätit något på 3 veckor.
Ja. Oj, ja, men det kommer
bli häftigt. Så här, en juice till frukost och typ 2 bönor till middag.
Wow.
Ja, det är en annan saga.
Det blir en häftig upplevelse, tror jag.
Jo, den här kroppsbehandlingen i alla fall har fått mig att bli mer i kroppen. Och jag börjar så här, ja, men nu är jag inne i någon fas här där jag bara vill så här, predika för hela världen hur friska, välfungerande våra kroppar är. Jag är så less på det här ordet sjukt nu. Alltså nu mer än någonsin så tycker jag att våran poddtitel, Jag är sjuk i huvudet i en frisk samtid, är så jävla talande. Om vi har mer än långa titeln. Där jag bara vill, och det var så här någonting som jag fick bekräftat också på BUP med de stackars patienterna som jag träffade. Att vi lever liksom i en värld där så fort vi mår dåligt, så fort vi börjar prata psykisk ohälsa, så fort vi kommer in inom psykiatrin, så får vi stämpeln titeln sjuk. Och jag är helt i upplösningstillstånd över det här. Vi är inte sjuka! Det är våra jävla larmsystem som reagerar helt friskt, helt rimligt, helt jävla sunt på ett helt sjukt samhälle. Vi är inte gjorda för det här. Och så här, varför kan vi inte tacka våra kroppar för att de ger oss information? Det handlar bara om att vi ska lyssna och att vi behöver bekräfta och någonstans ge oss det vi behöver. För det är bara information. Symptom är bara information. Det är inget farligt. Det är inte dåligt. Det är inte negativt. Det borde inte ens vara oönskat. För att om det hade varit oönskat, då hade vi sagt det som att kroppen, kan inte du bara stänga av ditt larmsystem och börja fungera som en robot och inte känna? Och jag är jätteglad att jag inte är en robot. Att jag känner att min kropp ger mig signalen när någonting är fel. Så att om det är något jag bara vill, så här, en övertygelse som jag vill skänka till alla som lyssnar. Hur dåligt ni än mår, försök att inte tänka att det är fel på mig eller jag är sjuk. Ta bort det där ordet sjuk. Nej, jag reagerar helt friskt på ett sjukt samhälle. Eller jag har inte bara gett min kropp det jag behöver. Och den signalerar det nu. Nu ger den mig information om att den... Det är som ett barn som skriker när det är hungrigt. Det är ingen som bara, mäh! Varför skriker hon? Ja, men hur ska hon annars kommunicera om hon inte har språket? Hur ska en bebis kommunicera att det är hungrigt? Ja, det skriker. Okej, varför skriker? Jo, för att informera sin mamma eller pappa om att det behöver mat. Är det bra att det skriker? Ja, det är väl jättebra att det skriker. För hur skulle annars mamma förstå, eller pappa, att barnet är hungrigt? Så det är återigen, det är information. Mm. Och det är jättesunt. Och när barnet får mat så blir det tyst. Och fortsätter det skrika, då kanske det var något annat. Mm. Som var fel. Och det hör jag. Ja.
Så, vad ni än gör, börja skrika rakt ut.
Ja.
Det är helt okej. Skrik, skrik, skrik. Tills någon lyssnar. Okej?
Ja, faktiskt.
Är vi överens om det?
Mm.
Vi rundar av.
Är du klar nu?
Ja. Mm-hmm. Vi rundar av med de härliga orden. Och så gör vi det med ett glädjeskrik.
Mm. Nej, men vi vill inte prata någonting om dig.
Nej.
Kan vi inte bara snabbt, hur mår du?
Snabb review. Jo, nej men ja, det är cool. Jag är i Stockholm en stund.
Men det tycker väl du är lite sådär?
Ja.
Om du ska vara ärlig.
Ja, det kan jag vara. Ja, det tycker jag är sådär. Jag har känt mig lite ensam också. När jag har varit ute och rest, då blir det så... Då är man ju ensam.
Mm.
För att jag inte känner så mycket folk. Alltså, det blir på ett annat sätt. I Stockholm så är det ju tillgång till alla mina underbara vänner. Och bekanta. Och det blir som sagt en stress... I att man kanske ska träffas och att... Nej, jag har känt mig lite ensam och sådär. Och lite stressad över det. Jag har inte känt mig sådär taggad.
Nej.
Inte så lustfylld och vad jag ser fram emot att göra saker.
Vad tror du, om du tänker då att de här tankarna och känslorna är din kropp som ger dig information? Vad tror du att din kropp vill säga dig då? När du får de här tankarna och känslorna?
Jag tror att det handlar om att det behöver inte vara så sensationellt. Jag tror att livet behöver inte vara att det går att finna sig och hitta lugn i att det inte behöver vara en sensation eller att man måste uppleva så mycket hela tiden. Mm. Utan det är helt okej med små steg och... Och jag läste en bok en gång som heter Långsamhetens lov.
Mm.
Att saker kan få gå långsamt också. Att det är okej, okay, behöver inte uträtta eller prestera. Men när man kommer från stressiga tider eller... Det är inte så att jag har jobbat i sommar. Men jag har ju ändå rest fram och tillbaka hit och dit. Och man har gjort saker. Och då när man landar så är det något, det blir något annat då liksom. Och då blir liksom instinkt för mig blir så, jaha, vadå? Jag sitter och väntar på några böcker som ska bli färdigskrivna och läsa in. Men just nu har jag ingenting liksom, så, jaha.
Men kan du acceptera och tillåta det? Vad är det där då? Det här att varje dag inte behöver vara en sensation och att bara, okej, men då får du väl vara långsamt, lite trist, lite lugnt.
Men jag jobbar på det. Men det är klart, och så ser man på Instagram och folk skriver de här sommarkvällarna som vi hoppas aldrig tar slut, och så sitter man själv och trycker liksom i sin lilla grotta liksom. Och man vill samtidigt fånga varenda sekund samtidigt som man inte orkar.
Där kan jag verkligen tycka att sociala medier är sån pest och sån smitta när det gäller att jämföra sig med andra. Om vi säger att du skulle stänga av dina sociala medier, Instagram, Facebook, och inte se alla de här människorna som är ute på de här fantastiska sommarkvällarna med solnedgångar och båtar och rosé och så här. Då skulle du inte, då har du ju bara dig själv att utgå ifrån. Exakt. Och bara säga, okej, hur har jag det just nu? Tycker jag att det är ganska okej att ligga här på soffan och kolla på serier eller inte göra någonting? Och som sagt, jämföra oss mindre med andra. Och det tror jag är väldigt svårt när vi ser hur andra lever hela tiden. För då har du direkt, det här är jag och det här är dem. Om inte de finns på samma sätt, då har du ju bara dig.
Ja, och det räcker.
Och det kan vara en ganska bra medvetenhet, även om man inte stänger ner sitt Instagram. Men jag försöker i alla fall göra det när jag ser andra. Att försöka att säga, okej, men det där är deras liv. Det här är mitt liv, hur vill jag att jag har det?
Det är klart man gärna förvandlas eller liksom teleporterar sig till en vacker sandstrand med en solnedgång. Det är ju lätt att göra det liksom.
Fast då ska du också, det är inte solnedgången och stranden i sig som gör dig lycklig. Alltså det är ju din känsla i dig som blir härlig. Alltså det är som att du vaknar upp, om du har drömt en helt fantastisk dröm och vaknar upp och bara, är helt härlig hela kroppen. Du har ju legat i din säng hela natten. Eller hur? Men ja, du har ändå en härlig känsla.
Så att... ja, eller så känner man såhär, oh shit att det inte var sant.
Ja, det kan man ju också känna. Men jag menar, under tiden du drömmer så är du ju förhoppningsvis, eller förmodligen i ganska härliga tillstånd.
Mm.
Så... eller om du blundar och tänker tillbaka på ett härligt minne. Mm. Då kan du sätta in den känslan.
Samtidigt som det är den här underbara solnedgången på sandstranden kan ju vara nästan tragisk om man sitter själv och ja, inte är tillfreds i sig själv.
Exakt.
Då kan det vara, eller hur?
Så det är det jag menar, att det är inte den externa miljön som bestämmer om vi mår bra. För att om, nej, du sitter där och har ångest, då är skitsamma hur fin solnedgången är. Så att ditt mående påverkas alltid av vad som händer inne i dig. Vad du har för tankar, vad du har för känslor.
Mm.
Alltså, så att yttre miljön, det är mest att vi jagar och tror att om jag kommer till den här solnedgången, då kommer jag må bra. Men det är ingen garanti. Du kan vara lika lycklig här på soffan.
Mm.
Eller på ett café, eller på en promenad, eller med en vän.
Mm.
Så att det är lite att vi jagar. Utan att veta vad vi jagar. Vi tänker så här, jag vill ha en solnedgång. Ja, men varför? Vad ska det leda till?
Mm.
Ja, men så här, för jag vill känna mig lugn. Okej, kan du känna dig lugn på andra sätt? Än just vid en solnedgång, typ.
Mm.
Jag har läst Eckhart Tolle nu, Power of Now. Så att nu är jag helt frälst i det här nuet och bara... shit. Det är en annan podd.
Det är det.
Den kan jag varmt rekommendera till alla.
Och det har vi gjort så många gånger.
Ja, men jag gör det. Nu har jag ju läst klart den och nu säger det på riktigt äkta.
Ja.
Utifrån att jag upplevt det själv.
Ja.
Den heter Lev livet fullt ut heter den på svenska.
Mm.
Och jag tror den finns på ljudbok också. Viktor, vad tar du med dig härifrån idag? Brukar jag fråga alla mina klienter.
Jag tar med mig det jag sa. Att långsamhetens lov.
Mm.
Som tips till mig själv. Att vara lugn i att inte behöva rädda världen varenda dag. Liksom, eller behöva göra uträtta stordåd. Utan det kan få vara lite.
Lite.
Mm. Själv då?
Jag tar med mig att jag är glad för att min kropp ger mig information och ger mig signaler om vad jag behöver. Vi ska bara börja prata samma språk. Så att jag förstår vad jag behöver. Inte bara känner att något är fel. Liksom. Eller att jag inte har det jag behöver. Eller har gett mig.
Mm.
Så att jag älskar min kropp. Att den finns.
Det finns mig. Fler som gör.
Mm. Puss och kram på det. Ja.
Det finns ju det.
Viktigt är att jag älskar den.
Ja, det är det. Det är jättebra. Okej.
Okay, ja. Tack nu för att ni lyssnar. Nu ser vi fram emot en höst. Som närmar sig.
Vi är fortfarande här nu, hörru. Eckhart Tolle. Kan vi inte leva kvar i sommaren?
Nu ser vi fram emot nu. Nu.
Vi ser fram emot nuet.
Nu.
Greppa det. Solen gångar
i
stranden.
Här och
kram. Hej då! Hej!
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.